Idag så sitter jag här och pratar med Erik Sellgren som ju är en multikonstnär och en expert inom området ljud, film och bild kopplat till turism och destinationsutveckling. Så att idag är ju Destinationspodden lite grann ett expertavsnitt där vi ska prata om sånt som vi kanske inte normalt pratar om i Destinationspodden. Så Erik, hjärtligt välkommen. Jättekul att ha dig här.
Tack så mycket. Det är kul att vara här.
Kan inte du berätta lite grann om dig själv? Du har ju en mångfacetterad bakgrund.
Jag är göteborgare från början. Men när jag väl började plugga så kände jag ganska tidigt att jag ville plugga på väldigt många olika ställen. För jag ville se världen. Så att jag har räknat samman att jag har pluggat på 6 universitet i 4 länder, tror jag. Chalmers, Linköping, Lund, Köpenhamn och i Singapore och i Seoul i Sydkorea.
Det är bra jobbat.
Ja, CSN användes upp. Och jätteintressant. Sen så var jag pluggade var liksom ekonomi, marknadsföring, kommunikation. Och det i sig var absolut, jag lärde mig saker. Men jag tror jag lärde mig mer om världen och livet genom att bara liksom bo på olika platser, träffa människor, lära mig om kulturer och så vidare. Det var väl så liksom allt började och sen så har liksom reslusten bara ökade. Och jag har väl gett mig ut i världen ganska många gånger, särskilt till olika delar av Asien.
Så att, och du har bott och jobbat också utomlands?
Ja, precis. Ja. Så att förutom då Danmark, Singapore och Sydkorea så gjorde jag en praktik på svenska generalkonsulatet i New York. Där jag bland annat fick arbeta med Sverigebilden och promota svensk kultur i USA och i New York helt enkelt. Sen har jag bott 4 år i London också. Varav 3 av dem arbetade på ett eventbiljettföretag. Och sen 1 år på lite så här secret agent jobb kan man kalla det.
Ja, för jag var väldigt spännande.
Jag var någon slags konsult åt Apple där jag jobbade med deras kartor för att förbättra kartorna. Och jag skrev under massa non-disclosure agreements där, så jag får inte prata om det så mycket, men i stora hela så tittade jag väldigt mycket på radarbilder och även reste runt om i Europa ibland och gick runt i olika städer och dokumenterade information som skulle användas till karttjänsten hos Apple.
Men, och det måste ju ha varit ett alldeles utomordentligt jobb om man som du älskar att resa och att höra ljud, se bilder.
Ja, nej men alltså att bara åka till en ny stad och stå i ett gatuhörn och titta på människor är ju fantastiskt. Och lyssna också. Jag tror det är många som glömmer det ibland. Alltså de åker någonstans och så har de här 10 sakerna som de ska kolla in i den här staden. De ska äta på de här restaurangerna, men de glömmer liksom att bara sätta dig på en parkbänk och titta lite på människor och liksom bara ta in det. Och det är ju lättare att göra när man reser själv, kan jag tycka. Mm. Och jag har rest ganska mycket själv, så då har jag liksom fått styra och ställa lite så.
Och du har ju till och med hållit föreläsningar om just det här. Jag vet till exempel om Japan, om det alldagliga Japan.
Ja, det var ju förra året var det väl. När jag var med i Pecha Kucha i Göteborg. Som är så här, där man pratar 20 sekunder om en bild. Och sen så kommer nästa bild och ska man prata 20 sekunder om den. Och då valde jag att ta bilder som jag har tagit ifrån Japan. Och förklara lite vad det är jag ser med de här bilderna och liksom vad det man kanske kan lära sig om japanska samhället.
Du är väldigt hängiven i autenticitet, det är någonting som du pratar väldigt mycket om. Mm. Och det kan man ju känna när man tittar på mycket i besöksnäring och destination och turismvärlden, att det är en väldigt tillrättalagd, väldigt filtrerad, väldigt perfekt bild som vi lägger fram på våra destinationer.
Absolut.
För att locka besökare.
Absolut.
Finns det en risk med det?
Det finns det, absolut. Och ja, när jag skrev min masteruppsats om filmturism, så var det ju bland annat det jag kollade på. Att folk liksom tittar på filmer som handlar om människor eller någon kultur i en viss stad till exempel. Och då får de väldigt så här starka bilder av så här är det den där. Och så åker de dit och så är det inte riktigt som de har tänkt sig. Och det finns till och med en så här klassisk psykologisk benämning på det här, och det är Paris-syndromet. Och det,
ja, blir man inte kär så blir man besviken.
Ja, men lite så. Och det kom från att japaner, när de reste till Paris, så hade de en väldigt romantiserad bild av Frankrike och Paris. Folk skulle bara gå runt med baguetter och vara romantiska och trevliga. Men varje år sägs det att det fortfarande kommer japaner dit och får liksom yrsel och ont i huvudet och mår dåligt för att de blir så besvikna på att den här bilden som de har målat upp, den stämmer inte. Alltså fransmän är inte så schyssta, de är ganska ohövliga, de pratar inte engelska och verkligen inte japanska. Och det är smutsigt, det är ganska smutsigt tycker många också då, särskilt många från Japan som är superrent. Och det kan ju säkert upplevas på många andra platser i världen.
Vet du om det finns något sånt gap på svenska destinationer, att vi säljer någonting som vi inte riktigt kan leverera?
Det är en väldigt bra fråga.
När man kommer till Göteborg, att det inte är fullt så goa som... Det är inte räklångbord på alla gator hela tiden.
Nej, det är sant. Alltså, jag tror ändå att Göteborg har lyckats ganska bra med att behålla sin så här goa image. Liksom. Sen så att det ofta är regnigt, det liksom räknar folk med, så, tror jag. I alla fall svenska turister.
Ja.
Så att när de kommer hit och det inte regnar, så blir det en jätteglad överraskning. Men Sverige, eller Göteborg har också jobbat med att bli den bästa staden när det regnar. Det finns ju till och med någon slags regnambassadör i Göteborg.
Ja, men, och det tycker jag är jätteintressant. Ja. Jag älskar när man tar någonting som man generellt under lång tid har sett som sitt största problem, och så omfamnar Precis. Man det och gör det till en av sina Exakt. Främsta fördelar. Alltså som ja. Regnet, och att man ska göra den här regnparken som blir rolig, som håller på att byggas här i Göteborg, som Exakt. Blir rolig när det regnar.
Precis. Men jag tittade lite på det där, för jag bara slängde ett öga på lite olika Instagram-konton som olika städer har i Sverige. Och det är ganska intressant att se liksom att många städer och platser, de har ganska så curated Instagram-flöde. Alla bilder i stort sett har liksom samma färger, liknande färger, och det är liksom kanske matta bilder, eller det är liksom...
Ja, det är lite så skolan säger, att man ska hitta Precis. Sitt eget filter och sen ska man hålla till det och Exakt. Sin egen bildtonalitet. Ja. Men det blir ju kanske lite tråkigt.
Ja, det blir ju liksom lite samma i slutändan kanske. Och särskilt om man tittar på helheten. Jag märkte att vissa städer hade lite mer blandat, till exempel Stockholm hade liksom inte, alltså Visit Stockholm hade inte riktigt lika mycket så här samma färger, och de verkar också ha med mycket mer bilder från allmänheten, som kanske inte, då tar inte alla samma sorts, sån typ av bilder och sådär.
Nej, och då adderar ju det till autenticitet. Men blir det lika läckert då?
Ja, men jag tror man blir lite skadad, för att man ser så mycket fina bilder den här tiden. Så när man väl, jag som själv också är fotograf, när jag ser en mobilbild, så ser jag ju oftast det. Alltså även om mobilbilder har blivit, som tagna med smartphones, har blivit kvaliteten nu väldigt bra idag, så tycker jag ofta att det här är fortfarande taget från en smartphone. Och då blir liksom färgerna inte riktigt lika starka, och det blir inte bra, lika bra ljus och sådär. Så jag tror att man blir lite skadad, för när man ser bilder idag i turismkampanjer och så är det väldigt mycket så här motljus, starka färger, liksom crisp liksom så där. Ja. Och när det är någon som lägger upp en bild på vilken härlig skärgård det var idag, och så är det liksom inte så fina färger, så kan jag tänka mig att när man var där i skärgården så var det helt fantastiskt, men bilden liksom förmedlar inte riktigt det.
Så att det är autentiskt.
Ja, det är autentiskt. Men det är det som är svårt. Jag tror det är det som har många destinationer har svårt idag, liksom att balansera det där. För man vill inte heller visa upp en för fin bild Och det där...
För man vill inte bygga det här gapet på,
för
höga förväntningar som man sedan inte kan leverera på.
Så, men då tycker jag i exempel att Göteborg kanske borde satsa mer på att visa lite mer regnbilder. För det är mycket liksom, nu har det varit mycket snygga höstbilder och sådär, det är solljus och sådär. Man kanske borde försöka fånga lite mer det här att det kan vara gött och mysigt här när det regnar också.
Ja.
Och vi gör det bästa av det så att säga.
Jag har ju tittat en del på dina bilder som man kan se på Erik Sellgren på Instagram
och ja, just det.
På eriksellgren.com. Och det här är bara min egen tolkning, men det som jag tycker att är lite intressant med dina bilder är att det finns någonting, även om de är jättefina, så finns det något lätt dystopiskt över bilderna. Det finns någon form av liksom svärta. Det är någonting litet som skaver. Det kanske bara ligger i min upplevelse av bilderna. Eller är det medvetet?
Alltså det är jätteintressant. Det är intressant när någon analyserar bilderna på det här sättet. Det var någon gång som sa att det är ett väldigt lugn i mina bilder.
Ja.
Det var väldigt skönt att höra. Det var liksom så här, åh vad gött. Men det här
kanske
är lite... Jag gillar det. Ja. För att jag kan nog ändå förstå det. Jag tror att många gånger när jag reser särskilt och tar bilder så jag liksom, har man kanske lite så här, man minns att okej, så här framställs ofta det här stället. Och jag vill helst inte visa det exakt det. Jag letar nog oftast efter lite så här annorlunda. Det behöver inte vara annorlunda situationer, men bara liksom fånga verkligheten på något sätt. Sen så är det, jag har någon slags fascination för stora ytor med kanske en eller få personer, ja. Eller få saker, objekt.
Och då blir det lite ödesmättat.
Då blir det det, automatiskt. Ja. Och jag tänkte på det häromdagen att i år har jag faktiskt sett mycket bilder på klassiska så här platser runt om i världen som har varit väldigt tomma, helt tomma kanske. Ja. Alltså, och jag har sett många sådana nyhetsreportage och titta på de här platserna runt om i London och Paris och New York och det är inga människor ute liksom.
Nej, det är fascinerande på tänk, reklamfotograferingen och så. Där man liksom fått verkligen kämpa för att någon gång hitta en lucka där en yta är tom.
Precis.
Nu, det här året har bara varit ett under av möjligheter för
Den som vill. Men det är ju intressant för folk. Det finns någon slags nyfikenhet i det där att en plats är tom på människor. För vi är så vana vid att det är... De här platserna är fyllda med människor och liv. Märklig känsla det förmedlar.
Men det är generellt tycker jag att det blir ju intressant när det är någonting som skaver. Att det inte bara är så här, gud vad härligt allting. Och det där surdegsbrödet ser så krispigt ut. Jag känner doften. Och...
Det var faktiskt, det var någon av de här destinationerna. Ja, det var Umeå tror jag. Deras på Instagram... Så de använt en person ibland som står, det var en tjej med röd kappa till exempel, som stod liksom framför kanske de här härliga vyerna. Och det blev lite mer annorlunda då liksom, att man såg en person, hon var inte i centrum men man såg henne. Och på många av de andra bilderna så var det liksom bara okej, snyggt, man ser byggnaderna, men det var liksom inget mer, man har sett det. Och det finns ett överflöd av snygga bilder idag. Så jag tror att det är ju det där att man ska hitta något som är lite mer intressant kan jag tycka ibland.
Alla har tillgång till tekniken. Ja. Alla kan ta de perfekta bilderna i sin telefon.
Mm.
Vad är nästa nivå för foto för turism?
Ja, jag tror att många tror, och det kanske stämmer på ett sätt, att det är liksom hemligheten är influencers. Det är så man... liksom connecta med unga, med kidsen idag. Det blir liksom mer än bara snygg bild, det blir någon som berättar något, som någon som man lyssnar till, någon som, och det är många som följer såna här, alltså de följer influencers alltså hela tiden vad de än gör, och då är det intressant när de kommer till en ny plats och då har man relation till den här personen och då får man lite mer relation till platsen. Så tror jag att många tänker. Men jag tror det kanske så enkelt kanske inte är. Och jag har kollat lite på det här. Och det var en del artiklar som spreds om att Malmö hade spenderat massa pengar på influencers. Och att ha det sånt som skattepengar ska gå till, och så gör de en liten post och så, ja, och så där. Och vi, visst, det kan ju, det kan låta som att det var waste of money, men det kan ju också ha varit jättebra i långa loppet. Det är väldigt svårt att säga, och det är det som är så svårt att mäta ju med den sortens liksom marknadsföring.
Ja, men det är ju så med, generellt med marknadsföring, att hälften av dina din spenderade mediebudget är helt verkningslös.
Ja.
Frågan är bara att du vet aldrig vilken hälft.
Nej.
Så att,
det är sant. Men det är svårt. Och det, men nu går jag tillbaka igen till det här när jag skrev om filmturismen, att överlag så är det ju ändå, alla kan liksom hålla med om, eller många, att den här bilden på den här stranden, den är fin, och jag skulle kunna tänka mig åka dit och vara där, särskilt när man kan titta ut framför fönstret en regnig novemberdag. Men så snabbt som det är någon slags karaktär eller en story eller någonting mer, något liksom lager som läggs på det här som man själv kan liksom relatera till, då blir det ju kanske smalare, men å andra sidan så blir det en starkare känsla för den personen som kopplas till den platsen. Så jag tror det är mycket, och det är mycket av det här som marknadsföringen handlar om idag liksom. Jag tror det är, man måste tänka på det, att bara snygga bilder funkar inte.
Men det är bättre att ha en mindre men väldigt engagerad crowd, ja, än att ha en väldigt stor grupp som, precis, bara flyktar förbi.
Ja. Nu kommer jag in på filmturism här igen, men det klassiska exemplet med stränder är ju det här Maya Beach som finns med i filmen The Beach med Leonardo DiCaprio i Thailand. Och den stranden blev ju översvämmad med turister sen. Och det har ju till och med, det gick ju så långt att man har fått stänga den. Så nu har den varit stängd i 2 år för att djurlivet har tagit så mycket skada. Det var för mycket påtryckningar också från olika organisationer som sa att ni kan liksom inte förstöra en plats så här mycket.
Men det intressanta där är ju att nu efter 2 år så har djurlivet kommit tillbaka. Jag vet att det finns jättemycket haj. För jag följer ett Instagram-konto okay, som just rapporterar om hur den här stranden återhämtar sig. Och nu finns det jätterikt djurliv så att man ser att det ändå kan, precis, också återhämta sig. Men jag själv backpackade i Asien när den här boken släpptes. Vad kan det ha varit? 96 någonstans där. Mm. Och det var ju verkligen generationsromanen. Mm. Alla som inte backpackade hade ju läst den här boken. Ja. Och man skulle ju naturligtvis absolut åka sen när filmen kom till Maya Beach. Och där var det ju ett upplevelsegap. Det var inte lika fantastiskt, nej, som filmen gjorde gällande. Men vi ska hänga kvar lite grann. För just med din ingång, nu kör vi filmspåret, att du har ju skrivit en uppsats eller en bok med den väldigt ambitiösa titeln, nu ska vi ta den här, The Effect Films Have on Destination Image Formation, Motivation and Travel Behavior. Och den här boken har ju blivit väldigt uppmärksammad, den finns att köpa på Amazon, och du har blivit citerad bland annat av BBC i flera artiklar. Så att det finns ju få som har liksom borrat ner sig på samma sätt som du har i just den här filmdrivna turismen.
Ja, det är sant.
Var ska vi börja när vi pratar om filmdriven turism?
Jag kände att det fanns ett gap i liksom forskningen kring det. Det var därför jag skrev om det från början ju. Det var väldigt intressant att grotta sig ner i det och att liksom ta olika delar av psykologi och beteende och marknadsföring och bildens betydelse och liksom grotta ner sig i alla de här och liksom på något sätt se hur påverkar egentligen film och media människor att resa. Och det här var ju bara, men det var en masteruppsats, det var ingen PhD liksom. Så att hade jag haft flera år på mig så hade man kunnat göra mycket mer. Men sen,
kanske det du ska viga ditt liv åt.
Så kanske det kan vara.
Ja.
Det är mycket man vill viga sitt liv åt. Och det är absolut en av sakerna som jag kanske önskar att jag hade kunnat jobba med lite mer på något sätt. Det satsas ju såklart mer och mer på det här området.
Ja.
Så är det ju.
Men ett av de kanske mest kända exemplen där, som, där det blev så otroligt uppmärksammat var ju Sagan om ringen-filmerna kopplat till Nya Zeeland. Och att, jag läste i din bok att det var turismen ökade ju med runt 10% och att väldigt många som kom till landet angav att man just åkte dit på grund av att man ville se inspelningsplatserna.
Ja, det är ju på ett sätt det perfekta liksom filmturismexemplet kan man nästan säga. För att det är ju så många turister som bara har åkt dit för att de har sett det och det och alla historier och det blir så mycket mystik över det hela också. Att det är så många lager som läggs på Nya Zeeland. Tänker jag.
Men de rebrandade väl till och med landet till Middle Earth under ett år.
Ja. Och liksom i det här så hänger också flygbolag med och liksom det är så många spelare med helt plötsligt. Och det lokala, det finns lokala guider överallt där som ska visa dig runt och så vidare. Så det skapar också arbetstillfällen på det sättet. Ja. Så det är kul.
Nej, det är verkligen the perfect storm på något sätt.
Det finns ju väldigt många exempel på det här, att när filmer har skapat intresse för destinationer, till exempel med The Beach som vi pratade om. Det senaste jag läste här var faktiskt att det finns en österrikisk liten stad som heter Halmstad, tror jag, som har fått alldeles för mycket turister, eller tycker många som bor där. Och det är för att det finns ett rykte av att den här staden har inspirerat till den här staden i Frost, eller Frozen, Arendal, eller vad heter den?
Ja,
och att det är där inspirationen kommer från, det är den staden. Det är något rykte har någon gång startats och på grund av det så har så är det jättemycket turister där idag.
Men och är det inte så att man har också i Kina byggt en exakt kopia i fullskalig storlek av den här staden?
Och det är ju klassisk Kina kan jag säga. För att i Kina har det byggts väldigt många platser, alltså städer, små städer till exempel, som är kopior av särskilt europeiska platser.
Ja.
Och det blir liksom som en theme park liksom. Men där kan man ofta bo också. Som det blir någon konstig verklighet här kan jag tycka. Men nu,
det är som är hälften filmkuliss, hälften vanligt liv.
Precis. Men där får man verkligen liksom leva sig in om man tänker att jag ska flytta till den här platsen som är med den här filmen. Jaha, ja, men det, för det finns i Kina liksom.
Och, ja. Jag menar, jag vet just i det här caset med den här staden som är kopierad i Kina. Där var det ju jättemycket frustrationer från lokalbefolkningen för att man hade en massa kineser som kom dit som gick och fysiskt liksom mätte upp staden på decimeter. Så att det är inte bara så att man har byggt något som ska likna, utan man har byggt en exakt kopia. Mm. Varenda hus, just varenda gathörn.
Just det är ju att det är så exakt, det är nästan skrämmande. Anledningen att jag sa att man har fått för mycket turister, det var ju att det är ju det att många turister har kommit dit och de bara går in på folks trädgårdar. Och ungefär som att det här är någon slags theme park liksom, som man bara kan gå runt i. Det är ju då det blir lite konstigt liksom.
Ja.
Visst, det var med, det kanske var inspirationen till en plats i en film, men det betyder inte att man kan åka dit och bara gå runt överallt.
Nej, och det är kanske inte alla som alltid är så tacksamma för hur en film har lyft en plats. Jag pratade tidigare idag faktiskt med en kompis som vars mormor kommer från Åmål.
Mm.
Och hennes upplevelse är ju, nej men fucking Åmål-filmen och Lukas Moodysson förstörde Åmål. Alltså. De har gjort oss så mycket ont.
Alltså.
Det var väldigt negativt.
För jag kan ju nästan tycka att många i Sverige kanske han inte känt till Åmål annars. Men Åmål sattes ju verkligen på kartan i och med den filmen.
Ja, så fast det finns ju också en one-liner som jag inte tänker ta nu. Men som ligger väldigt lätt till hands när man pratar om Åmål. Oavsett vad man tycker så är det bara, men det är kul att säga. Och det kanske cementerar bilden av platsen.
Det där är nog den där svåra. Det är jättesvårt.
Ja, det är inte bara positivt alltid i alla fall, kan vi väl lugnt säga.
Men jag kan ibland tycka att nej, men det är ju det här klassiska att all PR är bra PR. Och ja, det beror på vem man frågar och i vilket sammanhang. Men jag tänkte lite på det här med, men Trollhättan har ju också haft kanske ökad turism på grund av liksom, Trollywood. Men där är det mer kulisser som byggs upp kanske. Det har inte så bra koll på för sig.
Nej. Nej, men för det finns ju några andra svenska städer som också har känt den här hypen. Det är svårt att inte nämna Arn-trilogin som var en grund för både böckerna och filmen,
ja.
Eller filmerna.
Ja.
Men där tycker jag det är intressant att där är det ju många, vad jag har förstått, som kommer och ska titta och ser det här, upplever det här som en absolut alltså, sanning. Det är här det har hänt.
Ja.
Det var här han gick och allt är ju egentligen bara påhittat.
Ja, och det menar ju lite det med Sagan om ringen också som kanske skedde.
Men, var inte det på riktigt?
Alltså, kan ha varit. Nej, men det där är ju också intressant för att när jag, alltså inom filmturism så kan man kan, det finns ju olika forskning som säger olika saker. Men jag tyckte att mig ser att man kan dela in filmturister i olika personer. Och då finns det de som liksom åker till en plats specifikt för att verkligen de liksom leva sig in så som du säger här i Arns värld och liksom gå runt där och verkligen wow, här är jag liksom och det känns som att jag är med i historien. Och det kan ju vara sådana historiska draman till exempel, men det kan ju också vara liksom Sex and the City, alltså som att man fick liksom den här bilden av New York som liksom att man vill åka dit och leva det här livet precis som de här tjejerna gjorde.
Ja, ja.
Så att den finns. Men sen finns det ju väldigt många som bara påverkas av film och tycker att okej, okay, det här verkar spännande och jag vill åka dit och liksom se det lite med mina ögon. Men det handlar inte riktigt om att alltså, leva sig in på samma sätt. Det är liksom bara
är mer en upplevelse av att
precis.
Ungefär så här kan det vara.
Jag som gör Destinationspodden, jag heter Mårten Westlund. Och när jag inte håller på med podden så driver jag en kommunikationsbyrå som heter Mottot. Och Mottot är fokuserat framförallt på varumärkes- och kommunikationsuppdrag för platser. Och det kan vara allt ifrån den lilla platsen till den stora regionen, konceptet för ett bed and breakfast till destinationsutveckling för en hel region. Vill du ha hjälp med kommunikation för din destination eller din plats, skapa ett koncept, ta fram en kommunikationsstrategi eller få in en processledare för din utveckling eller få en inspirationsföreläsning? Hör av dig till mig på martin@mottot.se.
Men det finns ju en del platser där, som kanske inte alls har varit skådeplatser för filmer. Men du har ju i din bok ett exempel ifrån, nu kommer jag inte uttala det korrekt, men Changjiajie National Forest Park i Hunan-provinsen.
Precis. I filmen Avatar så finns det liksom, de flyger omkring där i någon bergsmassiv och det är väldigt häftigt.
Och ingenting av det är ju filmat. Nej, egentligen på riktigt, utan det är ju bara...
Det är liksom CGI, ja. Och det är ju jättehäftiga miljöer. Och den här provinsen i Hunan, det ser ut så där, i stort sett. Så att de har ju verkligen tagit vara på det.
Och de har till och med döpt ett namn till Avatar Hallelujah Mountain.
Exakt.
Så att man lockar turismer utifrån... Ett helt påhittat perspektiv.
Precis, och ja, och det är ju väldigt fascinerande. Det är ju inte fel att göra det. Jag har sett bilder från den provinsen. Det är ju häftigt alltså. Jag har inte varit där tyvärr, men...
Nej, men och det är väl ett klassiskt knep.
Ja,
i Göteborg absolut. Så säger vi lilla London. Vi liknar något annat som vi tycker verkar bra.
Precis. Men det är ju också... Det finns ju många filmer som spelas in på en plats, men det ska se ut, alltså det kan vara att det spelas in i Bulgarien, men det ska vara i Nebraska liksom, alltså bara för av produktionskostnad och att alltså, det är enklare att få till på filmproduktion där till exempel, alltså det kan vara sådana anledningar. Och det, jag tror att det var i Braveheart spelades in i Skottland med utspelare, eller det spelades in på Irland men utspelas i Skottland till exempel. Då blir det liksom lite så här, vad man vill åka till de här platserna, men vänta nu, det är inte där, utan okej, du får åka till det landet istället. Och det blir liksom,
Men där kanske det hade varit en total ekonomiskt mycket bättre deal att faktiskt ha spelat in Braveheart i Skottland för att kunna bygga en riktig turism kopplat till de platserna.
Då hade man ju kunnat tänka sig att turismorganisationer i Skottland från början hade liksom, om de hade pratat med dem från filmproduktionsbolagen, att okej, vi gör en deal här liksom, vi hjälper er med inspelning här eller liksom skattelättnader eller vad det nu kan vara. Det finns massa sätt. Och då blir det en win-win här sen i slutändan.
Går det att skicka med något tips? Det är ju rätt hypotetiskt och väldigt stort här. Men om man sitter som destinationsutvecklare, det här låter intressant. Går det att börja bearbeta någon? Eller hur kan man tänka?
Det är jättesvårt för det är så stort och brett. Och det beror väldigt mycket på vilken destination du är och vad du vill förmedla. Jag tror man måste tänka lite på det här med vad är det vi vill visa, vilken är målgruppen och vad finns det för, till exempel, om det är till exempel så att vi kanske vill att det ska göras en film här, vad är det för sorts film och vem ska vilka regissörer brukar måla upp platser på det här och det här sättet till exempel. Ja. Alltså det, man kan liksom prata om Wes Anderson till exempel som gjorde, hans filmer är väldigt speciella. Bildspråket och så. Och han gjorde en film som heter Darjeeling Limited. Och den visade ju verkligen upp en jättehäftig men också ganska romantiserad bild av Indien. Och hur det är att åka tåg i Indien. Och det är jättemånga som har åkt tåg i Indien efter att de har sett den. Men har man åkt tåg i Indien så är det inte riktigt så.
Men
det vet inte jag, för jag har inte varit där, men det är det jag har hört. Men jag tror att man måste liksom. Det finns absolut projekt att ta sig an här. Men man måste liksom tänka på vad är det man vill visa och vilka man ska, vad är målgruppen och vilka kan vi arbeta med för att nå det. För att det handlar mycket om liksom få rätt story, rätt karaktärer. Och ja, det är väldigt brett. Och sen lite det här som vi pratade om innan också, att man vill ha en bra balans på autenticiteten. Det är bra om det kan visa någon slags verklighet. Eller så gör man en Arn-film, som du säger.
Ja. Ett annat litet roligt perspektiv tycker jag, som jag gillar mycket. Det finns en tjej som heter Sofia Zetterqvist som driver egentligen en reseblogg, men hon har paketerat det. Man kan hitta det på fantasiresor.se. Och där det headlinas som en plats för rastlösa flashpackers nyfikna på världen. Och särskilt i en tid när vi inte kan resa, så har hon lagt upp sin sajt som att man kan resa på datorn. Att res till den här platsen och gör en, liksom, en kvarts lång resa till Malaysia eller Himalaya eller någonstans i Sverige. Gör en fjällvandring.
Ja.
Och då har hon lite grann tagit det här upplevelse, filmupplevelseperspektivet, förpackat det och låtit mig som reslysten person hänga med in i hennes värld. Jag tycker det är
häftigt,
jättesnyggt paketerat, så att det kan jag bara
tipsa inte om. Sett, nej.
Att man kan låna några takter liksom av filmens värld och göra det, bygga en upplevelse.
Precis. Nej, men jag kanske måste bara säga något om det filmturismen som ändå är liksom varför jag skrev under från början. Det var ju för att jag såg Lost in Translation med Bill Murray och Scarlett Johansson som i Tokyo.
Ja, jag har suttit på 51:a våningen på Grand Hyatt i Tokyo och beställt in en Suntory.
Det har ju jag också såklart. Det var man ju tvungen att göra. Och jag kände mig så, när jag såg den så jag fick en så stark känsla att jag måste åka dit och bara vara. Jag vill bara försvinna i den här stora staden och vara. Alltså inte riktigt förstå vad folk säger och alltså det fanns någonting och folk är så quirky och liksom det fanns någonting som lockade i det, någon slags flykt, någon slags uppleva något nytt. Och det var därför
jag känner exakt igen det. Och jag gjort precis samma resa som du och rest runt i 5 veckor i Japan. Och det är ju otroligt fascinerande. Och lite grann Lost in Translation-filmen blir en förklaringsnyckel, tycker jag. När man kommer dit. Just att allting fungerar. Det är väldigt tryggt.
Ja.
Infrastrukturen ser ut som hemma.
Ja.
Men jag förstår ingenting av vad det är som flödar i systemet.
Nej. men precis som du säger att du, ja, för jag åkte också dit, jag har varit där 3 gånger. Och det känns liksom som att jag har sökt nästan upp de här situationerna där man liksom får träffa. Det räcker att man sätter sig, det finns några små barer i Japan, ett tips, jag tycker folk ska öppna dem här i Sverige, det kallas för Yokocho. Och det är liksom små barer i gränder där det kanske får plats 6-7 pers max. Och det är så litet, man har man måste i stort sett prata med dem som sitter i baren till slut, för det blir så märkligt annars. Och jag kan väldigt lite japanska, men om någon anledning så kan man prata med folk till slut och kanske med hjälp av lite Google Translate eller vad man nu väljer. Och jag har haft fantastiska upplevelser i de här barerna. Genom att bara liksom hitta intressanta människor. Alla blir ju intressanta till slut också. Det har varit ett tips till någon svensk stad som kanske kan skapa en liten gränd någonstans med en liknande koncept. Sen så ska man inte bara sno rakt av heller. Så det kanske blir lite, det blir en sån här turistgrej.
Ja, ja. Vad är det närmaste vi har?
Ja, det är väl, ja.
Det andra långgatan. Victoria, nu pratar vi mycket i Göteborg.
Om Victoria-passagen i Göteborg kan göras om lite.
Ja. Men jag vet att du tänker också väldigt mycket på ljudbilden på olika platser.
Där tänkte jag ju på en sak för några veckor sedan när jag lämnade ett ljudmeddelande till min kompis i Stockholm. Och jag pratade in någonting om hur det var och frågade liksom hur läget och sådär. Och då svarade hon med ett ljudmeddelande där hon sa, jaha, jättekul att höra från dig, bla bla bla. Och är det så, hon undrade i stort sett i det här ljudmeddelandet om jag har liksom spelat upp spårvagnsljudet i bakgrunden.
Med mening.
Med mening, bara för att visa liksom att det är, jag är i Göteborg och det är så här det låter här. Och det är ändå väldigt intressant det där, liksom att Göteborg är liksom, we're blessed, liksom att vi har det här ljudet som många i Sverige känner till.
Men det var autentiskt?
Det var jätteautentiskt. Jag skulle ju aldrig göra en sån sak, såklart. Och det är verkligen, där har vi liksom någonting som är Göteborg. Och det är många andra ställen i Sverige som bor man på i de ställena, så kanske det finns ljud som är liksom, ja, det här är väldigt typiskt för liksom Örebro eller Jönköping eller vad det kan vara. Men för mig så, som inte det är därifrån, så kanske inte det är lika starkt.
Nej.
Och där vet jag att Malmö spenderade för några år sedan jättemycket pengar på att försöka spela in ljud från staden och liksom, vad är Malmös ljud? Sen vet inte jag riktigt vad som hände med det projektet, men jag har varit i Malmö ganska mycket. Och jag har väldigt svårt att säga, vad är det för ljud i Malmö egentligen som...
Ja. Och vi pratade om vad nästa nivå på fotografering är för turistindustrin.
Ja.
Och det kanske inte är nästa nivå, utan det är ljudbilden, att jobba med att lyfta ljudet.
Absolut.
Det känns ju otroligt intressant. Jag fick verkligen en aha-upplevelse här, att varje plats, oavsett om du är Pontus Gyllenberg som driver Dalslands aktiviteter, eller om du är Andrea Jovell som är kommunikationschef på Göteborg Company, så har man ju ett ljudbibliotek.
Absolut. Och jag hittade faktiskt en sida som hette, vad hette den? Sound Cities. Där runt om i världen, man kan trycka på en stad och så är det inspelade ljud från olika platser runt om den staden som man kan spela upp.
Stand clear of the closing doors, please.
För mig är det såklart, men...
Var var detta?
Det är New York.
Det är New York.
Och...
As you exit, please be careful of the gap between the platform and the train.
Tunnelbanan var en sån plats där man var i ganska mycket.
Och tunnelbanan har ju också väldigt mycket karaktäristiska ljud.
Precis.
Som man liksom kan bygga sin. Och ljudupplevelser triggas ju ofta väldigt starkt av ljud. Mm. Så att det är egentligen intressant att vi lägger så mycket energi på att skriva om platser.
Ja.
För de har ju mycket svårare att trigga vår upplevelse.
Precis.
Men när vi bara lyssnar på ett ljud, ja, så skapar vi ju en helt ny värld om vi inte kombinerar, dessutom inte kombinerar den med en bild.
Exakt. Ja, det är verkligen sant. Så här är ett annat ljud och nu har vi pratat väldigt mycket om den här staden, men det var ju då Shinjuku Station i Tokyo. Och i Tokyo så har varje tågstation i stan eller tunnelbanestation en egen melodi. Så när man kommer till den här, aha, så spelas det upp en melodi när det är olika announcements och sådär.
Det är en fantastisk idé.
Och det är ganska unikt, tror jag. Jag tror inte det är så många platser runt om i världen som har det.
Den skickar vi ju med till Destinationssverige, att varje plats kan ha en specifik, precis, ljudbild. Det vill jag se på Göta kanal.
Ja.
Varje sluss har en egen melodi.
Ja, men det kan ju bli helt fantastiskt, tänker jag. Men det finns också, nu pratar vi mycket om transport och sådär, men här är ett annat ljud som för mig är en annan plats.
Kan det vara? Vill jag ju säga Schweiz.
Ja, helt korrekt.
Ja.
Och har man varit i Schweiz uppe i bergen på sommarvåret, för jag vet inte hur det är på vintervåret, då är inte korna uppe där, de är nere i någon lada kanske, men då hör man det här konstant, liksom, det här, ja, ljudet ju. Säga vad man vill om de här korna som går runt med en bjällra hela sitt liv, det låter kanske inte så jätteskönt.
Nej, det känns som de borde få någon form av hörselnedsättning, ja, där.
Det tror jag de har från födelsen i stort sett. Men det är ett så pass, alltså du tog ju det direkt. Och det finns ju otaliga sådana här ljud, ja, runt om världen.
Där. Har du några svenska ljud här som du kan alltså, få ta del av?
Jag önskar att jag hade förberett en härlig lista med svenska ljud.
Men vi får, jag får gå ut och lägga till ett spårvagnsljud här.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Men det som jag tänker att vi i Göteborg har vi vårt spårvagnsljud. Och i Stockholm så har jag ofta tänkt på när det ropas ut information i tunnelbanan.
Nästa stadion.
Så är det ju för mig en gammaldags röst.
Ja.
Det är ju lite, det blir lite mys över det liksom.
Ja. Men här kanske vi kan få göra ett litet upprop till våra lyssnare här, att det hade varit fantastiskt om ni ville spela in eran plats ljud och skicka in det till martin@mottot.se.
Kan bli intressant.
Så ska vi återkomma till det i kommande avsnitt. Så att har ni möjlighet att spela in eran plats specifika ljud, så skulle vi kunna göra en liten ljudspecial som en liten bonus till ett kommande avsnitt.
Det vill man ju lyssna på.
Ja, eller hur? Men Erik, fantastiskt intressant. Det har varit så roligt att sitta och borra i de här olika områdena. Finns det någonting som du känner att vi har missat här nu? Jag vet att du har ju hur mycket case och exempel som helst.
Men jag kan väl nämna någonting mer om filmturism som ändå har varit lite så här ett typexempel på vad man... Ja, nu kör jag bara. Ja. Och det är liksom när Borat-filmen släpptes, den första Borat-filmen för många år sedan. Då ville Kazakstan inte ha med det att göra. De tyckte att det här är fruktansvärt. Så här, det här är någon konstig stereotyp av kazakstaner. Så här är inte Kazakstan. Men nu, när Borat 2 har släppts, då har de faktiskt bara så här embraceat det. De använder inte Borat i sina turistkampanjer, men de använder däremot uttrycket very nice, som Borat säger. Och det blir ju en igenkänningsfaktor då. Ja. Så att de har liksom, okej, vi ska nog ändå använda det här.
För vi kan inte kämpa emot.
Nej, och Kazakstan, precis som många andra platser runt om världen, väldigt få, många personer runt om världen känner inte till så mycket om Kazakstan. Det är ju ett land som Jag känner inte till så mycket heller, men jag vet att naturen är bland annat fantastisk. Nu har de nog ändå liksom använt sig av andra personer i Kazakstan som säger very nice. Så att de har liksom tagit någonting från vårat och lagt in det i sin egen kampanj på ett bra sätt.
Och det är ju då, återigen, när man tar sin största svaghet, sitt största stora problem, elefanten i rummet, omfamnar den.
Precis.
Och säger very nice. Yashimas.
Very nice.
Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Destinationspodden. Och jag vill också passa på att uppmärksamma de två företag som gör Destinationspodden möjlig. Basetool som utvecklar digitala destinationer. Och också stort tack till Mottot, kommunikationsbyrån Mottot som ägs och drivs av mig, Mårten Westlund. Martin@mottot.se är min mailadress, så tveka inte att höra av er. Vi hörs snart igen från en annan destination någonstans runt om Sverige.